Välkommen! Idag ska vi verkligen gå på djupet med Paris och maten. Den kulinariska världen där.
Ja, det ska vi göra. Du har ju skickat över en hel del material här som täcker, ja men, historia, ikoniska ställen, specifika delikatesser.
Precis, och det verkar ju som att Paris gastronomi, den hade sin absoluta höjdpunkt under 1800-talet.
Ja, verkligen. Och inflytandet spreds ju globalt. Mycket tack vare kungahuset och deras stjärnkockar, kan man säga. Som Marie-Antoine Carême och François Vatel.
Vatel, just det. Han med de där otroliga festerna på Vaux-le-Vicomte.
Exakt. Så arvet är ju enormt.
Okej, så låt oss packa upp det här lite. Målet idag är väl att försöka förstå kärnan i det parisiska köket. Bortom myterna, liksom.
Absolut. Från legendariska restauranger till råvarorna och rätterna som verkligen definierar staden.
Låt oss börja med restaurangerna då. De där mytspunna platserna. Materialet nämner ju Maxims.
Ja, Maxims. Symbolen för Belle Epoque-lyxen. Och Le Grand Véfour. Där har ju politiker och författare träffats i över 200 år.
200 år? Och sen har vi ju La Tour d'Argent. Med den där berömda ankan.
Just det. Canard au Song. Pressad anka. Över 1,1 miljoner serverade fram till 2012. Det är ju helt galet.
Helt otroligt. Men det är inte bara lyx och flärd, va?
Nej, nej, verkligen inte. Du har ju alla de där intellektuella vattenhålen på Montparnasse.
Ja, precis. La Coupole, La Closerie de Lila, Les Dômes. Vad var det som lockade folk dit?
Alltså, det var ju en smältdegel. Konstnärer, författare, tänkare. Atmosfären var nog minst lika viktig som maten. Det var där det hände.
Mm, jag förstår.
Men sen finns ju mer folkliga ställen som blivit ikoner. Bouillon Chartier, till exempel, är ju ett historiskt monument idag. Den där bullriga, härliga charmen.
Just det.
Och Angelina nämns också på Rue de Rivoli. Med chokladen.
Ja, oh, ja.
Den tjocka, varma chokladen. Coco Chanel sägs ha varit stamgäst där.
Wow.
Och för skalddjursälskare, La Lorraine, där hängde tydligen både Chaplin och Gabin.
Vilka namn.
Och på den lite mer moderna sidan då?
Ja, då har vi ju Joël Robuchons L'Atelier. Globalt erkänt koncept.
Okej, från restaurangerna till det som hamnar på tallriken. Råvarorna. Regionen runt Paris, Île-de-France, verkar ju ha varit helt avgörande.
Ja, men absolut. En riktig skattkista. Ta ostarna bara. Över 100 sorter med koppling till Parisregionen.
100 sorter?
Ja. Mest känd är såklart Brie från området österut. Men även Colomiers och Chèvreux räknas ofta dit. Och Fontainebleau-osten, den används i en kaka också.
Precis. Kaka med samma namn. En krämig, lite syrlig dessertost. Sen finns det ju sorter som nästan försvunnit idag, som Brie Ampoux. En lagrad variant. Riktiga rariteter.
Spännande. Men sen en råvara som jag verkligen fastnade för i materialet. Den vanliga vita champignonen. Champignon de Paris. Den har ju en helt otrolig historia.
Eller hur? Helt fascinerande. Den odlades faktiskt redan på 1600-talet. Av Ludvig den 14:s egen trädgårdsmästare, La Contigny.
Redan då?
Japp. Men den storskaliga odlingen, den kom igång först på 1800-talet. Då var det en man vid namn Chambry som upptäckte att gamla, övergivna stenbrott hade det perfekta klimatet. Fuktigt och svalt.
Smart.
Verkligen. Och sen, runt 1895, då odlades de till och med i Paris katakomber.
Va? I katakomberna? Bland alla benranglen?
Jajamän, det är ju helt otroligt att tänka sig. Tunnelbanebygget satte dock stopp för det sen.
Det kan man ju förstå.
Idag kommer ju de flesta från industriell odling, mycket från Kina faktiskt. Men det finns fortfarande några få odlare kvar i Parisregionen som kör den gamla metoden i kalkstensgrottor.
Och de säger smaka mer.
Ja, de ska ha en djupare, mer nötig smak. Mer äkta champignon liksom.
Intressant. Och det fanns fler sådana här regionala specialiteter, eller hur?
Absolut. Materialet listar ju Cerise de Montmorency, de där syrliga körsbären. Perfekta i pajer.
Mm.
Asperge d'Argenteuil, den vita fina sparrisen. Rainclaude de Chambourcy, söta gröna plommon. Carotte de Croissy, en speciell morotsort.
Och persikor från Montreuil.
Från murar.
Ja.
De odlades på speciella muromgärdade odlingar för att maximera värmen. Väldigt kända på sin tid.
Okej, från växtstripe till kött och fågel då. Paris och fågel, det verkar vara en grej.
Ja, det går tillbaka till Ludvig den 14 igen. Fågel har alltid varit en parisisk specialitet. Till exempel från Houdan höns, en speciell ras.
Och så jambon de Paris. Den måste vi prata om. Den där ljusa, kokta skinkan.
Ja. Oumbärlig. I en coq monsieur, den där varma mackan med ost och skinka. Eller bara som den är, på en baguette med smör. Så enkelt, så gott.
Verkligen. Finns det andra klassiska kötträtter?
Ja då, rustika grejer som miroton de boeuf, typ en biffgryta med lök, côte rôtée, helstekt revbensspjäll och entrecôte bercy.
Bercysåsen, vad är det?
Det är en smörsås med persilja och schalottenlök. Väldigt typiskt. Sen har du charcuterierna. Saucisson de Paris, en vitlökskorv. Boudin noir, blodpudding. Och till och med en escalope parisien.
Som en venerschnitzel fast på pariska.
Typ så, ja. Panerad kalvkotlett.
Och bröd och bakverk då? Man kan ju inte prata Paris utan det.
Verkligen inte. Baguetten är ju självklar. Men det finns regionala bröd också, som pain brière och pain vexin.
Och konditorierna sen. Herregud.
Ja, där snackar vi. Klassiker på klassiker. Saint-Honoré, den där maffiga skapelsen med smördeg, petit choux och karamell.
Ser han framför mig.
Tarte Bordeaux, pâron pie. Den eleganta operätårtan med alla lager. Små mandelkakor, financiers. Och millefeuille, tusenbladstårtan. Luftig och krispig.
Och många av de här bakverken, de har vi en specifik kock att tacka för. Carême.
Ja, Marie-Antoine Carême igen. Han var en riktig pionjär, särskilt när det gäller pâte à choux, alltså chourdeg.
Som i grunden i?
Ja, i Saint-Honoré, éclair, profiteroles. Han utvecklade många recept i sitt eget konditorium, Pâtisserie de la Rue de la Paix. Och vi får inte glömma brioche de Nanterre, det där luftiga smörbrödet.
Just det. Och löksoppan, den måste vi ju nämna. Soup à l'oignon gratiné.
En riktig ikon. Perfekt efter en sen kväll på stan.
Ja, verkligen.
En annan rätt, kanske lite mindre känd idag, är matelotte d'anguille.
Ålgryta.
Ja, en mustig gryta på ål, kokt i rödvin. Väldigt traditionellt. Och den där coq monsieur, den sägs faktiskt ha uppfunnits på ett specifikt café. På Boulevard des Capucines.
Jaså, man lär sig något nytt. Till sist då, dryckerna. Vin i Paris.
Kanske svårt att tro idag, men på 1700-talet var Paris faktiskt Frankrikes största vinregion.
Va? Är det sant?
Jo då. Men kvaliteten var minst sagt ojämn. Hovet fick ju det fina vinet, medan vinet från Argenteuil, till exempel, det hade rykte om sig att vara riktigt uselt. Författaren Maupassant skrev om det.
Okej. Okay.
Idag är det mest symboliska vingårdar kvar, som den på Montmartre. Men champagne ligger ju nära. Det är viktigt.
Och ölen då? Den försvann väl nästan?
Ja, det klassiska märket Gallia lades ner på 60-talet. Men traditionen har fått nytt liv. 2012 startade Brasserie de la Gote d'Or.
Ett mikrobryggeri.
Precis. Och sedan dess har flera andra följt efter. Så den lokala ölkulturen är på väg tillbaka. Ett fint exempel på hur traditioner kan återuppstå.
Så, när vi samlar ihop allt det här, all den här informationen, vad är den röda tråden, tycker du?
Ja du, för mig är det nog den här fascinerande blandningen av kunglig historia, nästan mytiska institutioner, unika lokala råvaror och rätter som bara lever kvar.
Ja, precis. Från det superenkla, som en perfekt baguette med smör och jambon de Paris, till något otroligt raffinerat som canard och sång.
Exakt. Det visar ju på en enorm rikedom. Ett djupt kulturarv som ändå inte är fastfruset i tiden. Det lever och utvecklas. Återkomsten av mikrobryggerierna är ett tydligt tecken på det.
Det är en levande tradition, inte ett museum.
Just så. Dynamiskt.
Och då kanske en sista tanke för dig som lyssnar att fundera vidare på. Hur mycket av det vi ser som typiskt parisiskt kök är egentligen sprunget ur råvaror och traditioner från hela regionen runt omkring, Île-de-France? Och vad säger det om relationen mellan en storstad och dess omland, både förr